Hej och välkommen till LSUs podd. Det är Alva och Victoria här igen.
Hej på er. Och idag så har vi ett väldigt spännande avsnitt, för vi har faktiskt med oss två gäster. Och temat för idag är inkludering.
Ja, men precis. Och som vi nämnde i det tidigare avsnittet så är det vi LSUs EU-rappar. Så att vi jobbar just nu med EUs ungdomsmål nummer 3, inkluderande samhällen. Och vad är då bättre än att faktiskt kolla närmare på vad inkluderande samhällen innebär?
Verkligen, verkligen. Och då kan jag börja med att fråga dig, Victoria. Hur arbetar vi med inkluderande samhällen?
Nej, men vi på LSU jobbar med inkludering på många sätt. Vi har många medlemsorganisationer som arbetar med detta på mer lokal nivå, medan vi mer arbetar på nationell nivå.
Och internationell nivå.
Verkligen, framförallt kanske internationell nivå vi två. Ja. Och det här kopplar också åter till, som vi nämnde i tidigare avsnitt, med våra demokrativerkstäder och vår konsultationsprocess som pågår just nu, där vi tar del av ungas historier och hur de ser på inkluderande samhällen och vad de önskar se för förändringar.
Men precis, och det kan ju låta lite flummigt att vi har olika demokrativerkstäder och jobbar med konsultationer. Så jag tänkte att vi kanske ska reda ut lite hur vi gör med det här och hur vi tar hänsyn till EUs ungdomsmål nummer 3, som då är inkluderande samhällen. Och börjar vi att nämna så samlar vi in åsikter från unga. Så när vi deltar i olika konferenser med EUs ungdomsdialog så är det ju inte min och Victorias åsikter som vi representerar, utan vi representerar ju unga i Sveriges åsikter. Och hur gör vi då för att samla in de här åsikterna? Jo, det är så att först och främst så jobbar vi med demokrativerkstäder. Och det är ju faktiskt inte jag och Victoria som gör här, utan det är våra kära kollegor på LSU. Och de åker ut runt i hela Sverige, ända upp i norra Sverige, ända ner till södra Sverige.
Land och rike.
Land och rike åker vår kära kollega runt och pratar med ungdomar i skolan.
Bland annat, också fritidsgårdar.
Ja, men precis. Och det här har då pågått under den här hösten. Och det här samlas då in, vad alla unga säger, i de här demokrativerkstäderna.
Ja, vi arbetar utifrån ett styrdokument kan man väl nästan säga. Att det är ifrån EU-kommissionen med vilka frågor som de vill att vi ska beröra och inhämta information om. Så det här går ut till alla medlemsländer. Och så arbetar vi med det på nationell nivå för att sedan skicka in resultatet till EU-kommissionen för sammanställande av den här informationen som kommer fram, helt enkelt.
Men precis, och det är ju då våra demokrativerkstäder, så det är en del. Och då tar vi del av ungas åsikter som går i skolan och som går till fritidsgårdar. Och sen så är det ju också så att LSU är ju, som ni säkert känner till, en paraplyorganisation där vi har flertalet olika medlemsorganisationer. Och de här samlar vi också in åsikter ifrån, helt enkelt. Och Victoria, kan inte du berätta vad vi gjorde igår?
Ja, igår höll vi i vår första konsultation på plats på LSUs kontor. Det var en fantastisk kväll.
Verkligen.
Unga fick ge sin åsikt i de här frågorna som EU-kommissionen har gett oss i uppdrag att ställa. Och det var ungdomar representerade från olika organisationer. Och ungdomar representerade som inte var med i organisationer också.
Precis.
Och det var ungdomar representerade från både medlemsorganisationer och inte. Så att det var en väldigt stor spridning, även nationell spridning på de som deltog. Och då diskuterade vi just de här frågorna. Jag kände att det var ett väldigt bra tillfälle att förstå hur ungas vardag egentligen ser ut. För de här frågorna kanske man inte riktigt berör i sitt vardagliga liv. Nej. För även om både du och jag är relativt unga så upplever inte vi samma problem som vissa andra. Och men det kanske bara inte är ett samtal som man riktigt har.
Nej, verkligen inte. Och för att säga då så kanske jag ska berätta lite vad det är för frågor också som vi har diskuterat med unga över Sverige och i våra medlemsorganisationer och andra organisationer i Sverige. Och för det första så pratar vi om formell utbildning, så skolan helt enkelt. Och vad det finns för hinder idag och vad det finns för fantastiska lösningar och vägar framåt som redan är implementerade idag, men också hur vi kan arbeta framåt för att det ska bli mer inkluderande. Och viktigt att tillägga är också att vi berört informell utbildning också. Så till exempel deltagande då i civilsamhället och hur det kan bli mer inkluderande. Sen så tycker jag också att vi ska hoppa tillbaka till det här att vi hade en organisation med oss som inte var en medlemsorganisation. Varför valde vi att göra så, Victoria?
Nej, men valet av att bjuda in just den organisationen utöver våra medlemsorganisationer med flera var av den geografiska aspekten. Och just för att då arbeta med mål nummer 3, inkluderande samhällen. Och vi valde att bjuda in organisationen Healthy Women. Och vi har faktiskt valt att bjuda in Susanne Dahlbäck till dagens podd som är grundare av Healthy Women.
Precis, och sen så kommer vi också få ta del av en fantastisk intervju som vi gjorde med en ambassadör också för Healthy Women. Och jag tänkte att vi nu ska få ta del av det.
Men vill du börja med att presentera dig själv och din bakgrund och vad du gör?
Jag heter Susanne, är 27 år gammal och uppväxt i Järvaområdet i Stockholm. Och idag är jag grundare och även ordförande för en ideell förening som heter Healthy Women. Och vi jobbar med fokus uppe i förorter på att förbättra tjejers fysiska och psykiska hälsa. För att få fler tjejer in till föreningslivet och idrott och träning och hälsa.
Mm. Spännande. Och du är i Järvaområdet?
Precis, jag är uppväxt där också.
Och då blir jag ju genast nyfiken när du berättar det här. Och så undrar jag, vad skulle du säga är de största nuvarande problemen? Varför behöver man arbeta med det här?
För att det finns, om vi kollar på nationell nivå så ser vi att en tredjedel av tjejer hoppar av idrottsleden i puberteten. Men i områden som till exempel Järvaområdet där vi verkar, men vi verkar också i Skärholmen och i ett område i Karlskrona specifikt, så ser vi att många tjejer där har aldrig börjat med idrott. De saknar meningsfull fritid och många lever i ett utanförskap. Man går till exempel till skolan och sen direkt efter skolan så går man hem istället och har ingenting att göra i fritiden. Känner inte sig inkluderad i samhället. Vi ser att killar tränar 40% mer än tjejer i Sverige. Och att kvinnor i områden med socioekonomiska utmaningar har en lägre genomsnittlig livslängd. Så att det finns flera olika anledningar, framförallt för att stärka både den fysiska och psykiska hälsan och göra tjejer redo mer för samhället på en annan nivå också. För idrott kommer med väldigt mycket integrationsverktyg.
Spännande. Vad var det som fick dig att starta Healthy Women?
Jag är själv uppväxt med en stor idrottsbakgrund. Jag brinner för träning och hälsa. Har idrottat hela mitt liv. Spelar fotboll och friidrott. Gå på de mesta aktiviteterna. Och kommer också då från Järvaområdet. Så när jag föll av fotbollen runt puberteten så började jag gymma istället i Kista. Och sen märkte jag själv att jag kände mig väldigt ensam på de miljöerna som skulle vara allmänna träningsmiljöer och vara tillgängliga för alla, men var väldigt mansdominerade. Och började undersöka det närmare. Hur kommer det sig att det är inga tjejer här? Och vart är de? Och började fråga vänner och så. Fick ofta väldigt mycket liknande svar. Jag vill komma igång med träning och hälsa, men jag vet inte riktigt hur. Jag vågar inte. Jag vet inte vart jag ska vända mig. Började gräva lite närmare i det och såg hur statistiken faktiskt såg ut. Och kände att så här kan det inte vara. Utan det behöver göra någon form av förändring inom det här. Så då utbildade jag mig till personlig tränare. För att känna min egen makt i att kunna få kunskap. Hur kan jag sprida den här kunskapen vidare och ge tjejer ringa på vattnet. Och det var egentligen på den vägen som jag började fila på Ideal Healthy Women. Jag själv vet hur mycket idrott har gjort för mig i mitt liv. Inte bara i den fysiska aspekten, utan att det förbereder en och ger en väldigt mycket verktyg för samhället på olika nivåer. Att hålla tider, positiva förebilder i sin närvaro, liksom i sin vardagliga liv. Så att jag visste att det kunde vara något som kunde komplettera den fysiska men också även den psykiska hälsan på en helt annan nivå. Och det är något som alla borde få av. Så tillgängligt i sin vardag.
Gud vad bra. Och då tänkte jag, innan så pratade du om idrott och hälsa som ett inkluderingsverktyg. Hur tänker du då?
Jag tänker att det är frågan om att komma in i samhället på olika nivåer och få lära sig att träffa andra människor och så. Till exempel Healthy Women, vi riktar oss till alla tjejer mellan 13 till 30 år i Järva. Oavsett bakgrund, oavsett vart du bor. Så får du komma in och du delar ett och samma intresse, att du vill kanske träna, du kanske vill gå till gymmet tillsammans. Det blir ett sätt att få träffa vänner, att komma utanför skolan som är ett område som du går till skolan och du bor på en plats och du rör in kanske utanför de områdena. Men det här gör ju att du rör dig på ett annat sätt geografiskt till en annan plats. Få träffa andra vänner, få lära sig om vad de gör. Och så kan det ge ringa på vattnet för att komma in till fler och nya sammanhang.
Vad har du sett för effekter av när de här tjejerna och kvinnorna har liksom börjat träna och kommit in i den gemenskapen. Vad har det haft för inverkan på deras liv som du har sett?
Jag skulle säga att, och det här är det absolut bästa med jobbet också, att få se hur det påverkar deras välmående och hur de själva tar kontroll över det. Att det är framförallt att många blir mycket mer sociala, att de vågar ta mer plats. De får ett forum där de känner sig trygga att uttrycka vad de tänker och tycker. Att de får nya vänner och börjar tänka utanför sina perspektiv. Våga drömma, tänka längre om framtiden och få en ökad kunskap.
Så fint att våga drömma, verkligen. Och då tänker jag, om du får drömma lite, vart ser du Healthy Women om något år? Hur vill du expandera Healthy Women?
Vi vill ju jättegärna skala våra metoder till andra förorter i Sverige som har liknande behov. Så det är väl på en kanske lite längre tidshorisont. Mm. Men vi ser också att nu har vi metoder som fungerar för att få tjejer att komma in i träningssammanhang och även med sociala sammankomster och event. Men vi vill gärna utveckla den psykiska aspekten, för vi ser att många ungdomar idag, vi ser en ökning av den psykiska ohälsan och vi vill gärna jobba lite med förebyggande mot den och möta målgruppen där de är. Det kan djupdyka lite i det. Mm. Så det tror jag vi ser att vi har utvecklat inom ett års tidsram.
Gud vad spännande. Så också börja fokusera på den psykiska ohälsan. Hur tänker du att man kan arbeta med det?
Vi har bland annat funderat, vi har haft lite piloter på det, att vi testar samtalsgrupper och pratat med tjejerna. Och även inom träningen, att vi har individuella samtal med målgruppen och får prata med dem och få mer personlig kontakt. Det har vi ju, men ibland räcker tiden inte in tillräckligt från att man kanske träffa dem på en tjejkväll eller ett event eller en träningsgrupp till att man kanske kan djupdyka lite mer i det och prata med dem på ett individuellt plan. Och där skulle vi jättegärna vilja hitta partners inom andra sektorer som kan komplettera det. Till exempel att om vi har ett samtal med en tjej som kanske behöver lite extra stöd och kompetens som inte vi kan erbjuda, kanske gå och prata med psykologer eller liknande, att vi bygger en bro däremellan så att de kan få stöd och hjälp i den processen när det blir lite ovanför vårt huvud och vår kompetens. Men jag tror att alla människor blir väldigt bra av att känna sig, vi mår väldigt bra av att känna oss sedda och hörda. Och att få den specifika kontakten med människor är väldigt viktig och det får man inte bortse ifrån. Hur stor organisation den är eller hur mycket man växer, så måste man konstant träna på att se människor på en gruppnivå men också på en individnivå hela tiden. Det är det som är så viktigt.
Hur har ni kunnat samarbeta med andra aktörer eller myndigheter i de här frågorna och vilket ansvar har de tagit, känner du?
Vi har väl försökt skapa så mycket ekosystem som möjligt. Om vi pratar om förvaltningen och ungdomsgårdar och så, att de erbjuder ju också barn och ungdomar meningsfull fritid. Till exempel där, att de har ju möjlighet då att det de inte erbjuder slussar tjejer till oss och sen vice versa. Vi vill ju gärna att tjejerna ska ha så mycket fritid och kunskapsutbyte som möjligt. Så på det sättet har vi kunnat samverka väldigt mycket, gjort sig gemensamma initiativ, event, spridit kunskap om varandra vidare. Och vi har en väldigt tajt samverkan med skolor i lokalområdet, vilket är jätteviktigt. För det är där målgruppen befinner sig i. Vi brukar alltid jobba, vi arbetar mycket uppsökande i lokala skolor för att informera om att vi finns och för att bygga broar då att men här är ni i skolan och när ni inte är i skolan så har ni möjlighet till en meningsfull fritid. Sen har vi också samverkat mycket med andra föreningar för att vårt syfte är att få ut tjejer till samhället och föreningsidrott. Och där tar vi gärna in andra aktörer som kanske kompletterar oss och gör det inte vi gör. Vi erbjuder till exempel kickboxning, gymgrupper, dansklasser. Och om det är så att du känner men det här är ingenting för mig, så det är jättebra om vi kan ta in andra aktörer som kan erbjuda någonting som de känner passar dem. Så att vi får den effekten som vi vill åt. För vi har ingen personlig vinning att bara behålla tjejerna i nätverket, utan syftet och motmålet är att förändra ohälsotalen och stärka tjejers mentala hälsa också.
Vad fint.
Har ni känt att ni behövt arbeta på lite olika sätt och ändra ett arbetssätt för att fånga upp en större del av de här tjejerna under tidens gång?
Absolut. Mm. Jag skulle säga att det är det som gör oss väldigt unika på det sättet att vi alla som är i teamet tillhör målgruppen själva. Så att det blir skapar representation och ett förtroende hos målgruppen. Och vi måste jobba väldigt snabbt med tjejerna. Det är ett samhälle där saker och ting ändras väldigt mycket. Och där behöver vi anpassa oss efter hur det ser ut idag också. Det är ju bland annat att vara mycket på sociala medier som vi är och där målgruppen befinner sig. Och att vara i skolor där de är. Så att vi måste hela tiden jobba på med unika metoder för att nå dem. Och det kan ju även vara att när vi började Healthy Women 2019 så hade vi yoga i verksamheten. Men lärde mig ganska snabbt att det inte var något som gick hem hos den målgruppen, utan det var något som drog lite äldre kvinnor istället. Men det är inte tyvärr vår målgrupp. Så där fick vi tänka om och ändra om och göra det så snabbt som möjligt. Och idag har vi kickboxning istället, och det är ju bland det populäraste vi har. Så det handlar hela tiden om att vara lyhörd till vad är det målgruppen vill, och att de får vara delaktiga i utformningen av verksamheten. För vi finns ju till för dem och vi verkar för det för dem.
Vi jobbar ju mycket med vad det finns för hinder för ungas inkludering på EU-nivå. Både lokalt, nationellt men också internationellt. Och då undrar jag, vad tänker du att det finns för hinder här för unga tjejers psykiska och fysiska hälsa i att liksom kunna ta hand om den?
Det var en bra fråga. Men jag skulle säga att det är mycket, dels så saknas det representation inom träning och idrott. Att många känner att om vi kollar på till exempel en av de största sporterna idag som jag själv har spelat, så fotboll till exempel. Jag tycker det var helt fantastiskt att damlandslaget kom så pass långt som de gjorde i VM. Och det blev ju någonting som man kunde säga, okej, det här kommer kunna ge ringar på vattnet för att inspirera fler tjejer till att kanske vilja komma in till idrott. Men sen kollar man också på det svenska fotbollslaget, och det är ju inte tyvärr representativt för hur Sverige ser ut med olika kulturer och så. Så det blir än en gång att det saknas representation där. Och då behöver man jobba på de här lokala nivåerna för att få in fler tid. För det kommer ta tid. Och är det så att man inte känner igen sig i människor, så blir det svårt att inspireras till att komma igång med saker och ting. Så det tror jag är en av de allra största utmaningarna. Men sen också att man skapar positiva rutiner i en tidig ålder. Det är viktigt att komma åt och göra. Och där tror jag, i och med att många inte har de positiva rutinerna, eller kanske inte heller förebilderna hemifrån med att idrott och träning kan säga är viktigt, så är det också någonting som står i vägen.
Men jag tänker, när du var ung och började spela fotboll, upplevde du då själv några hinder?
Absolut, det skulle jag säga. Nu, jag måste säga, i Järvaområdet så har vi två riktigt stora föreningar som verkligen har lyckats med föreningsidrotten och inkludera barn och ungdomar. Och det är även bland annat är Kisa Sports Club som vi började som projekt under, och Järva Basket. Och jag har spelat i Kista SC själv, fotboll. Och de är väldigt duktiga på att inkludera barn och ungdomar som jobbar väldigt mycket i den här aspekten och är väldigt framstående inom det. Men jag skulle fortfarande säga att det finns kulturella barriärer. Att man kanske fick höra att det är ingen idé för dig att satsa på fotboll. För det finns ingen karriär inom det för tjejer ändå. Alltså, sådana kommentarer har man ändå hört. Och det är just någonting som det är ändå något som sätter sig. Eller vi vet ju att så här, Men har en helt annan karriär inom idrott idag än vad kvinnor kan ha. Så att jag tror att det är saker och ting som ligger kvar. Men jag skulle säga mer att i och med att jag var i ett fungerande fotbollslag och sen gick jag över och spelade i Sollentuna fotboll, så personligen för mig har jag inte känt den utmaningen så mycket just konkret i fotboll. Men när jag föll av idrotten och sen började gymma, det var ju då jag började märka de här viktiga kontrasterna i idrott och hälsa. Så här, när man står utanför ett lag eller en gemenskap när det är en uppstyrd aktivitet, då blir det nästan ännu större barriärer i träning och hälsa. Men vi vet också att det är svårt för idrottsföreningar till exempel att hålla ihop fotbollslag för tjejer, med till exempel tjejer, för att många faller av i idrotten där. Så då, låt säga att det är kanske 4-5 stycken som fortfarande verkligen vill. Men då är det svårt att göra det på. Det är svårt att skapa ett helt fotbollslag av 6 personer som bara är kvar. Och det här är en utmaning, att skapa den här långsiktigheten av den. Och jag kanske själv känner att jag föll av idrotten mycket av, för att det handlade om väldigt mycket prestation till slut. Att det är att vi ska tävla, vi ska vinna matcher, vi ska åka på kupper och man ska elitidrottssatsa. Det fanns inte riktigt det här mellantinget som jag ville åt, och jag tror många också vill. Att vad vi försöker prata väldigt mycket om i Healthy Women, att det handlar om rörelseglädje, att ha roligt tillsammans, att träffa vänner och må bra fysiskt och psykiskt. Och inte att vi ska bli kickboxingsproffs eller tävla inom tyngdlyftning eller så när det kommer till gym, utan det är just hälsan vi fokuserar på. Sen är det så att man har den drömmen och vill gå vidare och till exempel tävla i kickboxing, då har vi inget problem att slussa tjejer vidare och som vi drömmer inom den aspekten, men det är inte riktigt det vi fokuserar på. Jag vet också att det fokuset kan göra att många tappar motivation och att det blir ångestladdat.
Vad spännande. Jag tänker på personligen från mitt eget liv, så kan jag känna igen mig mycket i det du säger, för att jag upplever att de i min närhet som har hållit på med sport, så har det funnits en stor skillnad mellan tjejer och killar i föräldrars engagemang i frågan. Medan killar kanske inte haft ett val att sluta i fotboll eller hockey eller vad det nu kan vara, sport, så har tjejer kanske inte ens behövt börja. Och precis som du säger ska det ju vara glädjefyllt. Men det kan också finnas en poäng i att få pushning att börja sporta. Så att även på ett personligt plan så finns det ett hinder där för vissa, skulle jag nog tro.
Men verkligen, verkligen. Man behöver ju, och så behöver man ju förstå också vad träning och hälsa innebär. Och det kan ju vara något som är så enkelt som en promenad. Kommer jag in till klassrum, vi brukar jobba mycket upp saken och prata med målgruppen i halvstad i skolor. Och frågar med tjejer, hur många av er är det som idrottar idag? Och så är det ingen som räcker upp handen och så bara, varför inte? Nej, men jag tycker inte att fotboll eller basket är kul. Och då är det lite så här, aha, okej. Så idrott eller bara hälsa, det innebär fotboll eller basket. Då har vi ett stort kunskapsgap som vi behöver jobba med också. Det kan ju vara så mycket mer. Jag har provat så många olika idrotter. Men jag är övertygad om att det finns kanske 100 stycken fler som jag aldrig har testat på. Så det handlar verkligen om att hitta någonting som man känner tycker själv är kul. Och få testa det och lära känna sig själv i den processen också.
Ja, där tänker jag ändå vikten av att börja i tidig ålder. För att jag personligen tycker inte heller att fotboll, basket, handboll är kul. Men det är för att jag är inte så bra på det. Och där får man verkligen så en nackdel. Särskilt när man kanske kommer i kontakt med de här sporterna i skolan. Med sin egen klass. Det är tydligt att man är sämre. Det är så mycket lättare att säga att det inte är intressant. Eller att skippa det. För man har kanske inte haft en genuin chans att faktiskt bli bra på det.
Och vi ser fortfarande att tyvärr är det ju så att tjejer är ju överrepresenterade när det kommer till skolbetyg och så. Men vi ser fortfarande att i områden som med socioekonomiska utmaningen att många går ut utan gymnasiebehörighet för att man får underkänt i idrott. Så det här är fortfarande ett jättestort problem. Och man kan se det på motivationen redan när man kommer in i ett klassrum. Eller jag har gjort det. Där tjejerna har liksom med jeans på sig när jag kommer till idrottslektionen. Men då är jag så här, men nu ska vi faktiskt prova knäböj och squatta lite här. Och då är jag så här, nej men det är svårt. Ja men det blir svårt om man har liksom tajta byxor. Så får man börja lite i den änden och få dem att tänka om och vad tycker jag är kul och få dem att känna att inkluderade.
Verkligen. Gud, jag kan också verkligen känna igen. Vi slängs tillbaka här till grundskolan och gymnasiet i idrott. Vi minns ju verkligen. Det var en jättestor skillnad mellan killar och tjejer. Och specifikt att det var svårt att känna sig lika bra. Och känna att man var värdig att vara där och vara med och köra. Liksom. Så det är verkligen super. Men då så tänkte jag på, för tidigare så pratade vi lite om vad det finns för hinder idag. Så pratade vi om lite olika kanske kulturella strukturer och så, könsdimensionen. Vad skulle du säga är the way forward? Hur ska vi arbeta framåt mot de här hindren?
Jag skulle säga att vi behöver ju verka lokalt där ungdomar är och skapa, alltså, ta fram insatser som gör att målgruppen får en trygg plats och känna sig inkluderad i. Det är det A och O. Och föreningslivet är ju fantastiska i avseendet att de verkligen kan vara snabba och agera snabbt och att de har förtroende hos ungdomar för de är där på plats. Så det tror jag är ett jättebra sätt att arbeta framåt. Och jobba med långsiktighet. Idag är vi väldigt instickade på olika projekt med korta tidshorisonter. Men vill vi förändra det här på en samhällsnivå behöver vi jobba aktörer tillsammans. Ingå i samarbeten. För vi alla behövs inom olika områden. Men vi behöver även ha en långsiktighet i det hela. Och då behövs det också långsiktiga resurser som man ser saknas i områden. För kultur är ju absolut, det kan vara motsättning, men socioekonomiska faktorer är också en motsättning och kommer vara det fortsatt framöver.
Mm. Gud vad intressant med det här med den socioekonomiska aspekten också. Vad skulle du säga är de nuvarande hindren?
Men det är att komma in till föreningslivet. Och ska man börja på till exempel konståkning, hockey, fotboll, oavsett sport, så kostar det ju väldigt mycket pengar för du behöver köpa mycket utrustning och det. Mm. Och det är inte alla som har ekonomiska förutsättningar för att komma in och hålla på med idrott heller. Så att där jobbar ju mycket lokala aktörer och föreningslivet med att erbjuda kostnadsfria aktiviteter för att alla ska ha råd och för att det inte ska vara, ekonomin inte ska stå i vägen för ungdomar eller barn att komma in till föreningslivet och få en förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Så där, det är också att jobba med att skapa lägre barriärer för att öka engagemanget. Vi har ju alla våra aktiviteter kostnadsfria. Det betyder inte, jag vill inte säga det, det betyder inte heller, vi är 1000 tjejer i nätverket, så det betyder inte att alla inte har råd. Det finns ju säkert människor som har råd. Men om du har en om du själv inte förstår varför du ska prioritera din träning och hälsa, då kanske första steget är att öka kunskapen och få människor in så att det här är någonting som är värt att investera dina pengar i som ett steg. För det blir svårt att övertyga någon som kanske inte ens tror på det eller förstår vikten av det, att betala någonting. Så jag tänker steg ett är det verkligen att fokusera på att öka kunskap.
Nu har inte jag varit på någon av era träningar, men personligen så tänker jag att det finns ett hinder i att gå med i en dansgrupp eller att gå med i en kickboxningsklass. För hur vet du vilken nivå de är på? Vilken nivå är du på? Och då klassas vi återigen tillbaka till liksom högstadiet, gymnasieidrotten, att vara sämre.
Verkligen. Nej, men det finns extremt mycket prestationsångest hos ungdomar framförallt, skulle jag säga, idag. Det ser vi ju såklart hos vuxna också, men jag tänker, som är inne i hela den här snurran med betygshets och allting, det blir väldigt mycket på en gång att hantera. Så det är lätt att tappa det här roliga.
Minns jag fel, eller höll du i ett tal liknande sist vi pratade? Så jag för mig att du...
Tänkte du, var det på Allt för hälsa-mässan?
Ja, det var precis.
Ja, vad kul.
Vill du berätta lite vad du pratade om där och vad tjejerna sa om betydelsen av Healthy Women i deras liv? Liksom?
Det var väldigt kul, för vi deltog på Allt för hälsa-mässan och stod med där i 3 dagar. Och sen så hade vi en tid där vi blev intervjuade och så fick vi prata lite om varför vi grundat Healthy Women, vad det betyder och vad syftet med nätverket är. Och då hade jag också med mig Alicia på scen. Hon är 16 år gammal. Också uppväxt i Järvområdet, bor i Tensta. Och hon är fantastisk. Jag träffade henne för ungefär 3 år sedan. Uppsökande i skola. Och då hade hon aldrig idrottat. Och nu fick hon berätta då vad Healthy Women betyder för henne. Och hon berättade om att hon har blivit mycket mer social. Hon vågar ta plats mer. Vilket jag tyckte var väldigt... Det sa ju sig själv med tanke på att hon satt med mig på scenen där. Jag var jättenervös och hon var... Det var cool, lugn. Det var så sant, cool, lugn. Det är okej. Och har börjat komma. Hon har kommit igång med träning. Hon har gått i våra gymgrupper. Hon har kört kickboxningen idag. Hon är ambassadör för nätverket. Så hon är med och planerar tjejkvällar och är delaktig i hela utformningen av verksamheten. Så att få följa hennes resa och utvecklingskurva är jätteroligt. Och det är just de här exemplen vi vill lyfta.
Fantastiskt.
För jag kan ju sitta och prata om vad Healthy Women har gjort för tjejer i nätverket eller vad det har för betydelse, men det blir ju aldrig lika starkt som när de själva får berätta om det. Vad det betyder för dem.
Verkligen.
Vad har du för liksom önskemål om samhället? Ser du några insatser som du tycker saknas eller kan förbättras i arbetet med liksom inkludering och det du jobbar med helt enkelt här?
Absolut. Alltså, gud, det är en stor fråga. Det finns otroligt mycket. Men jag skulle säga att vi behöver att fler aktörer behöver gå ihop och jobba tillsammans, ha samverkansprojekt, så att man inte bara jobbar på en sida av det hela. Så det skulle jag säga, att vi går ihop flera aktörer tillsammans och skapar långsiktighet för att jobba på olika fronter. Till exempel, vi kommer inte kunna göra det skolan gör i föreningslivet, och vi behöver ju jobba på olika fronter med samma ändamål och sätta upp liknande mål tillsammans för att komma åt den här samhällsförändringen.
Och känner du att det finns något hinder för er som förening att ta er framåt och samarbeta och så?
Ja, absolut. Alltså det är väl framförallt, skulle jag säga, långsiktighet i resurser skulle jag säga är ett hinder. För inte bara för oss som förening utan för många föreningar. Det är väl en av de främsta sakerna. Och att det finns väldigt mycket, det görs väldigt mycket insatser på plats lokalt. Men det är inte alltid koordinerat. Jag tror att fler aktörer behöver gå ihop, som du var inne på lite, Victoria, och samverka och göra det tillsammans. Så att det inte blir att vi förvirrar barn och ungdomar som vi jobbar gentemot. Och vi behöver koordinera oss bättre så att det blir tydligt för dem vad de ska vända sig. Så vi skapar de här ekosystemen där fokuset är målgruppen. Det är de som står i centrum. Man har alltid kopplat tillbaka till dem. Men där finns det väldigt bra punktinsatser som har börjat göras. För att vi ser att vi behöver gå mer ditåt. Till exempel Järva i samverkan finns idag, som är en organisation där flera föreningar ingår. 20 stycken. Så vi kan börja göra saker tillsammans och kolla på olika sätt vi kan samverka. Så jag tror väldigt mycket på samverkansmodeller, och där vill jag även att vi berättar myndigheter, förvaltning och näringslivet också. För vi alla behövs om vi ska kunna göra de här stora insatserna för samhällsförändring.
Verkligen.
Vill du berätta mer om vad ni gör på era tjejkvällar, som du nämnt? Jag blir nyfiken.
Tanken med våra tjejkvällar är att alla då, oavsett val av träningsform, ska få träffa varandra och nätverka, byta erfarenheter och öka sin kunskap. Och vi har gjort lite allt möjligt. Det är ju våra ambassadörer som är mellan 13 till 18 år som får planera tjejkvällarna. Så det är lite vad de tror att målgruppen vill se. Vi brukar varva antingen föreläsningar då med kanske att tjejerna får testa på en ny träningsform. Så vi har gjort allt ifrån att gått och klättrat i samverkan med Akalla Klättercenter till åkt skridskor. Nu är jag inne på vinteraktiviteter. Vi har haft föreläsning om våld i nära relation, självförtroende, självkänsla, samhällsviktiga ämnen. Så verkligen högt och lågt, allt möjligt som är kunskapsstärkande och går ihop med våra värderingar. Men jag tänker med LSU, och så hur jobbar ni med inkludering? Utifrån vad jag säger, jag tänker, vad väcker det för tankar hos er?
Ja, alltså vi tänker ju, när vi frågar också så pratar vi lite utifrån, eller jag i alla fall i mitt huvud, alltså hur vi jobbar nu, för vi är ambassadörer, eller ambassadörer, vi är representanter till EUs ungdomsdialog och det vi arbetar med just nu då, så det är 1,5 år. Victoria kanske berättar lite om...
Ja,
super. Och då så är vi representanter där, så vi representerar då Sveriges ungas åsikter. Och så vi arbetar i EUs ungdomsdialog är att man, just nu så kollar vi på det tredje målet som är inkluderande samhällen. Och då kollar man både på hinder, en väg framåt och så är det, vad är det sista? Jag tappar alltid bort det.
Men nu var det insatser helt enkelt.
Ja.
Funkar de inte?
Ja men precis. Mm. Så jag tänker mycket utifrån, eller det blir liksom fast i mitt huvud nu, så fort man börjar prata om inkludering och så, så tänker jag alltid på de grejerna, okej, vad är hinder, vad har vi just nu och bara så. Ja, hur ska man arbeta framåt? Så... Ja, det tänker jag på de här frågorna.
Men vad är era uppfattningar om liksom nuvarande hinder? Jag antar att ni har pratat med flera och fått olika perspektiv.
Mm. Vi har ju våra konsultationer nu i veckan. Så hoppas vi att vi blir helt överrumplade av alla som
sitter.
Det
kommer ni säkert bli.
Ja.
Vad roligt.
Och det är de organisationer som är LSUs medlemsorganisationer. Och ni helt enkelt som vi bjudit in. Och sen så är det också demokrativerkstäder, och då har en på LSU åkt runt till, är det grundskolor va? Och gymnasieskolor?
Grundskolor.
Ja. Grundskolor i, över hela Sverige, så upp i Norrland och ner i Skåne och så. Så det är, ja, och prata, så det är både engagerade ungdomar och ja, folk som går i skolan bara helt enkelt. Så vi får se lite vad som kommer från det också. Men ja, det finns ju massa hinder såklart.
Och vi jobbar ju med att framföra de här åsikterna och vad unga behöver, liksom, att höra det från dem själva. Och där gör ju vi liksom vårt allra yttersta i att höra folk med olika bakgrund, med olika situationer som vi försöker få en spridning som är socioekonomisk, kulturell, som du säger, allvar, könsdimensionen. Och där kan man ju såklart aldrig göra nog.
Nej.
Så att vi försöker väl få ta del av så många perspektiv som möjligt. Och det leder mig in på en annan fråga. Jag tänker på, berätta gärna då hur du upplever att den kulturella aspekten spelar in i ert arbete och hur du ser på det, hur det fungerar.
Men det är alltså, vi måste tänka väldigt brett med inkludering hela tiden. Men vi möter ju tjejer med enormt mycket olika bakgrunder, och att ha så mycket förståelse för deras kulturer är jätteviktigt. Till exempel om vi har tjejkvällar eller event och liknande, får vi också tänka på om vi handlar in godis, nu inte det vi gör varje dag, men det är klart vi gör det ibland, eller mat och så vidare. Då måste vi också tänka på att det inte får vara gelatin i det, att vi måste tänka att köpa in halal. Det är sådana aspekter vi behöver inkludera. Men som du var inne på lite också där med att det finns, om vi pratar om föreningslivet i Sverige, det är ju väldigt stort och plastigt, och det här med ideellt engagemang, det är ju någonting som, ja, men, som har blivit väldigt självklart ur ett svenskt perspektiv. Alltså, det är klart att man ska engagera sig ideellt i föreningslivet. Men det är inte så jättevanligt i andra kulturer. Halva min släkt är kurder, och jag har fortfarande förklarat lite för dem. När det är att när jag började komma igång, nu jobbar jag ju med det här. Men jag gjorde det väldigt mycket ideellt. Och lite så här, men varför jobbar du gratis? Varför gör du det? Det är en väldigt konstig grej. Det tror jag många som jobbar i områden som har mycket olika blandade kulturer bemöts av. Att varför får du inte betalt att förklara den ideella aspekten? Det kan jag tänka mig är en väldigt stor kulturkrock. Och då är det ju att få än en gång bara utbilda, förklara och bara förstående helt enkelt i att så, men det här är något som kanske inte är jättevanligt i andra kulturer. Och att så, vi pratar ju väldigt mycket om att det finns så enormt mycket vägar att gå i livet. Du kan jobba inom förening, du kan jobba, det finns så mycket arbetssätt och karriärsvägar att gå också. Men att så, utbilda, där blir det än en gång, hade min släkt fått välja så hade jag nog blivit antingen en läkare, ingenjör eller advokat. Och nu så jobbar jag inom föreningslivet. Så det blir än en gång något som kanske är respektabelt och vanligt i andra länder. Kanske inte är lika vanligt här, eller när det här finns andra vägar att gå. Så blir det att förstå och inkludera den aspekten hela tiden. Så man har inte gå tillbaka till att möta människor där de är.
Mm. Och en annan fråga jag tänker på då gällande det. Vad möter du på för reaktioner ifrån föräldrar eller familj till tjejerna som deltar på de här aktiviteterna? Om du får ta del av det perspektivet vill säga det också.
Vår målgrupp är tjejer från 13. Så oftast, vi träffar inte jättemycket föräldrar, men det är klart att det händer. Och vi har även börjat lägga in föräldrar i gruppchatter och så också, att de får följa arbetet och vara delaktiga i att se. Och också av en säkerhetsåtgärd också att tjejerna kommer till träningar och så också. Men jag skulle säga att det är väldigt positiva reaktioner. Att de är väldigt glada och tacksamma. Lite mest det faktiskt. Att det har varit, för jag tror att många vill ju att det, man vill ju sina barn och väl såklart. Så man vill att de ska må bra. Och sen att det finns de här insatserna. Så det, vi möts av en väldigt stor tacksamhet kring det.
Det var fint.
Verkligen.
Jag tänker, du pratade lite förut om de insatser som finns. Vill du utveckla mer vad det finns för insatser på kanske samhällsnivå som fungerar? Ni samarbetar med skolor, väl?
Ja.
Hur har det samarbetet gått, till exempel?
Det skulle jag säga är väldigt viktigt, för det är många föreningar som når målgruppen via skolor. För det är där alla ungdomar går, alla barn och ungdomar går i skolan. Så det skulle jag säga är en av våra viktigaste samarbetspartners. Mm. För att också kunna finnas lokalt där målgruppen är. Så att hur den samverkan har sett ut är att vi kommer oftast på idrottslektioner eller till mentorsamtal, och sen så berättar vi om arbetet vi gör och vad det finns för möjlighet för tjejerna att få ta del av meningsfull fritid. Och på en idrottslektion så tycker jag att det är väldigt lyckat, för där kan vi komma in och kanske hålla en av våra träningar, så får målgruppen själva testa på kickboxing till exempel, eller lite fys, hur det skulle kunna se ut i gymgrupperna. Så de samarbeten är väldigt lyckade, för då blir det ju, det blir väldigt konkret bygga då från att gå i skolan till att det här kan du ansluta dig till på din fritid. Och att man besöker målgruppen i en miljö där de själva är redan trygga. Det är viktigt. Och jag tror att det är många, jag vet många andra föreningar som också jobbar på det sättet. Så här, Löparakademin till exempel, som erbjuder barn och ungdomar löpning. Går också ut och jobbar mycket uppsökande via skolor. Och att det erbjuds väldigt mycket läxhjälp och så också. Där man samverkar mycket med skolor.
Intressant.
Ja, och då får vi säga ett stort tack till dig, Sam, för att du har varit med oss och pratat om Healthy Women och inkludering. Och stort lycka till framöver i ert arbete. Hej så länge!
Tack så mycket!
Så Victoria, igår så diskuterade vi ju, som vi sa precis innan nu, med formell utbildning och icke-formell utbildning, hinder, fantastiska lösningar som finns idag och vägar framåt för att göra, men både formell och informell utbildning mer inkluderande. Så skulle du vilja berätta lite vad du tog med dig från igår?
Ja, för det första så var jag väldigt imponerad över hur reflekterande alla var gällande de här frågorna. Och vilka förslag de hade. Det var väldigt intressant att höra deras lösningar på problem som finns i samhället där det blir exkluderande. Och det var allt ifrån insatser rörande psykisk ohälsa och förbättrande av psykisk hälsa, kanske framförallt gällande tillgänglighet bland annat. Och då kanske det är lätt att tänka på skolkuratorer, men även vården.
Men precis, och någonting som jag verkligen som är med från igår var en diskussion vi hade om kollektivtrafiken och hur man kan göra både skola men också deltagande i olika organisationer mer tillgängligt genom att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och vad det finns för hinder idag kring det.
Och det håller jag verkligen med om, för det tänkte jag på, det var ett flertal som var Stockholmsbaserade och då diskuterade vi kollektivtrafiken, och det är ju någonting som även du och jag upplever, och bor man på tunnelbanelinjen liksom så är ju livet nödvändigtvis inte så svårt att ta sig från punkt A till B om man bara åker tunnelbana. Men om man åker buss eller pendeltåg och tunnelbana så kan vägen bli ganska lång och tidskrävande. Och hur det påverkar att inte vilja eller kunna delta i aktiviteter utanför skolan.
Men precis, och sen så diskuterar vi också självklart priset på det och vilka som har råd att både åka till skolan men också kunna delta i organisationer eller delta i föreningslivet på fritiden helt enkelt. Och sen så någonting annat som jag tyckte var väldigt intressant igår var att vi diskuterade för folk som kanske inte är Stockholmsbaserade hur väl man känner till och hur väl man vet vilka möjligheter det finns att delta i organisationer som ung. Hur man kan engagera sig helt enkelt. Och någonting vi berörde var ju olika typer av klassråd.
Ja, och kanske ibland brist på information i det verkliga syftet och bakgrunden är det att man kanske behöver komma ganska långt i klassrådsvärlden för att så faktiskt få ta del av utbildning i varför det här är viktigt, varför gör vi det här. Det är liksom inte bara någon som ska sitta av tiden.
Nej men precis. Och också hur en väg framåt kan vara att det finns mer information tillgänglig för alla unga i Sverige. Varför det är viktigt att engagera sig. Men också göra det mer synligt att man har varit engagerad och berätta varför det kan vara viktigt. Och sen så berörde vi också igår med sommarjobb.
Precis. Vilken dörröppnare det kan vara att få ett sommarjobb i tidig ålder. Både i att inkluderas i samhället, få sin första egna lön med allt vad det innebär, få ta del av andra perspektiv, inte bara vara hemma helt enkelt. Och för de som inte får det, hur det kan bli svårare senare i livet i och med att man inte har något på CV:t. Och ja, men hur den processen går till, att det är så att vissa har svårare att få sommarjobb än andra på grund av faktorer som man själv inte styr över.
Mm. Men precis, och både att då en väg framåt kan vara att skapa fler möjligheter för unga att få ett sommarjobb. Sen så diskuterar vi också att det kan vara ett hinder idag att sommarjobb främst är baserade precis i den del av staden man bor i. Och hur det skulle kunna bli mer inkluderande att man fick sommarjobba på ett annat ställe.
Men att inte jobba på den platsen som nödvändigtvis är närmast dig. För den känner du ändå till. Du känner ändå till människorna som rör sig där och att då placeras på en annan plats.
Men precis, öppna ögonen för, vad säger man?
Öppna ögonen för något nytt och träffa nya människor. Det diskuterade vi också igår, just det här att inte riktigt ha koll på vad som händer på andra platser än där man själv är. Och det kan jag verkligen så känna igen mig i. Stockholm är stort och det är klart att det inte går att besöka alla platser, men det blir ändå väldigt lätt att hela ens liv kretsar kring en stadsdel.
Mm.
Och det blir så tydligt att den verkligheten man själv upplever inte är samma som någon som bor i en annan stadsdel. Och där kan det uppstå en barriär på grund av oförståelse och på grund av att man skapar stereotyper om den här platsen och de som bor där.
Men verkligen. Och det här var ju då det vi pratade om igår helt enkelt på vår första konsultation som vi hade fysiskt på plats. Och sen så har vi även en framför oss, en konsultation. Och den kommer vara digital. Den här vi hade nu var på plats på LSUs kontor.
Och den digitala träffen är en fantastisk möjlighet att ta del av perspektiv från folk i hela Sverige. Och det, om man ser på deltagarlistan så är det verkligen så allt ifrån norra Sverige till allra södraste.
Verkligen, så det ska bli superintressant att få prata om det här igen. Verkligen.
Vi kommer att sammanställa resultatet ifrån de här konsultationerna vi haft med det som har kommit fram genom demokrativerkstäderna.
Ja.
Och senare även SIFO-undersökningen.
Precis, som är mer nationellt baserade. Så vi kommer få en spridning av åsikter från...
Ifrån Sveriges unga helt enkelt.
Ja, men precis.
Och det är det här som ligger till grund för det vi sen ska lyfta på EU-nivå på vår konferens i mars.
Men precis, så i mars så kommer vi bege oss till Belgien. Och precis som vi sa i förra avsnittet så var vi under hösten i Spanien och diskuterade då upplägget för konsultationerna. Och nu under vår konferens i Belgien så kommer vi då ta del av, vilket jag ser mycket fram emot,
verkligen,
att få ta del av åsikter från alla ungdomsrepresentanter i EU. Och även få ta del av de här åsikterna som vi kommer att sammanställt då från Sveriges unga.
Jag tycker också att det är så fint att under själva konsultationsprocessen med allt som det har inneburit så har det varit så fina historier som man fått ta del av. Jag blev verkligen chockad över hur öppna folk var om sin verklighet. Och det är också någonting som LSUs anställda har pratat om som processledare i demokrativerkstäderna, att det här är frågor som verkligen berör. Jag hade en bild av att det skulle vara mer politiskt i att jag önskar si, jag önskar så. Men det var ju verkligen så öppenhjärtligt i det här är någonting som varit väldigt, väldigt jobbigt i mitt liv och präglat mig som person. Och jag vill att det här ska förändras. Till exempel rörande skolhälsa. Och att liksom så vilja gå till skolan, att trivas i skolan, att upplägget passar en. Men också att kunna delta, att ha både ekonomiska möjligheter men också mobila möjligheter att kunna delta i föreningsliv. Eller att man faktiskt inte vet om vad det har funnits för liksom möjligheter. Så jag blir väldigt rörd av det. Och att då faktiskt få jobba med de här frågorna.
Men verkligen. Och att tillägga till det, jag tycker också är helt fantastiskt att det finns ett forum för unga att få lyfta sina åsikter.
Verkligen.
Nu sitter vi här med en medlem ifrån Healthy Women. Vill du presentera dig själv och hur du hittade organisationen?
Ja, jag heter Amani. Jag är 21 år gammal. Och jag hittade till Healthy Women via Instagram faktiskt. Så jag såg ett inlägg om en tjejkväll för typ så här 2020. Så då såg jag ett inlägg om en tjejkväll och tyckte att det lät intressant. Så jag tog med mig en kompis och vi anmälde oss och gick dit.
Mm.
Så det var första.
Ja. Och sen har du haft kvar det här engagemanget. För du sa att du började 2020.
Mm.
Och varför har du varit kvar Healthy Women?
Nej men alltså jag hittade direkt alltså ett forum som jag kände att jag kanske typ saknade. Och så här, det var verkligen en sån så här gemenskap i det från början. Och så här, man lärde känna nya och sånt där. Så det var väldigt kul. Så jag fortsatte gå på så här tjejskvällarna. Och sen så anmälde jag mig till gymgrupperna. Och sen blev det bara... Ja, jag fortsatte.
Vad har Healthy Women haft för betydelse i ditt liv?
Nej, men alltså, det har betytt jättemycket för mig. Alltså, jag har... Genom typ ambassadör har jag också utvecklats väldigt mycket som person. Och det är för att nej men, alltså hon så här, men såg mig och så här, men frågade om vill du bli ambassadör? Och då tackade jag ja till det. Och kanske det verkligen så har utvecklat mig. Och jag har fått en mycket bättre självkänsla via Healthy Women. Och lärt mig mycket mer saker och sånt där. Och även mycket, eller många fler vänner.
Du har ju nu blivit ambassadör för Healthy Women och som vi vet nu så har du ju flertalet andra engagemang också. Varför skulle du säga att det är viktigt att unga inkluderas i samhället?
Nej, men jag tror att det är viktigt för att liksom lyfta ungas så här, röster och vad de vill och sånt där. Nej, men det pratas ju också ofta mycket om unga men man frågar inte så ofta. Liksom om deras åsikter, vad de vill eller vad som hade varit bra för dem. Så det är viktigt att vara i sådana forum för att lyfta sina egna röster och sånt.
Ja men tack snälla för att du ville delta och prata med oss.
Ja, tack själva.
Tack så jättemycket. Och då får vi säga ett stort tack både till Susanne och till Amani från Healthy Women. Och då får jag fråga dig, Victoria, vad tar du med dig från de här intervjuerna?
Det var väldigt intressanta perspektiv vi tog del av. Och jag känner att jag själv tänkte till gällande men idrottens påverkan i ens liv.
Mm.
Det är en stor del av så många människors liv. Och är man inte med i ett idrottssammanhang så tror jag att man lämnas utanför mycket av så, samhällslivet. Och att då minska barriärerna till att kunna delta tycker jag är fantastiskt. Jag önskar att det här initiativet hade funnits när jag var yngre. Och jag personligen inte testat på kickboxning. Och när Susanne sa det så tror jag att jag också insåg att det är nog lite sammankopplat med att det är så mansdominerat. Och att jag tänker att man har kanske gått miste om ganska mycket bara för att man har känt sig ensam i det. Ensam Nej. Eller att man inte liksom känt igen sig i det.
Ja, oh, definitivt.
Jag tänker också att föreningslivet här kan stötta upp där föräldrar kanske inte har tid, möjlighet eller kunskap om hur unga kan liksom så inkluderas i föreningslivet i Sverige. Och det är fantastiskt. Och att då också jobba uppsökande innebär att man träffar så många unga. Så att jag är jätteimponerad.
Verkligen. Både att organisationen identifierat ett jättestort problem men också har banat väg för en väg bort från det här hindret. Det är helt fantastiskt.
Ja, och här kopplar vi verkligen an till de frågorna som vi pratade om under konsultationen, vilket var, vad finns det för hinder och vad finns det för lösningar? Och då har vi verkligen sett en röd tråd här i att, men att ta tag i problemet skulle jag säga.
Mm.
Gör någonting åt det.
Ja, men precis. Men också vad det finns för vägar framåt och som, vad som behövs för att fortsätta strida mot det här problemet som finns.
Ja, och jag tror också att våga lösa ett problem vid, alltså på liten nivå, i liten skala.
Ja.
För att när vi diskuterar frågor så upplever jag i EU-sammanhang då att ibland så blir frågorna ganska generella. Att det kan diskuteras problem som till exempel inflation, vilket såklart är ett enormt problem. Medan jag upplevde att efter intervjun med Susanne så insåg jag att det viktiga är väl egentligen att ta tag i problemet. Hon har skapat en förändring och det är egentligen det som är det viktiga. Att inte bara så identifiera problemet och kanske inse att det är för stort att ta hand om, för att det är ju det såklart. Men att ändå börja förändra folks liv.
Men verkligen också arbeta precis som du sa, att man börjar i roten och ser vad är problemet och hur kan vi stärka det här. Sen så tyckte det var fantastiskt att vi också fick ta del av Amani som ambassadör för Healthy Women och hennes historia. Och höra det på individnivå också och se hur organisationen kan hjälpa till och stärka individer.
Nej, men jag håller verkligen med. Jag tänker att det viktiga föreningslivet är ändå att det engagerar och att det skapar lust att delta.
Mm.
Och jag känner mig liksom så nästan för gammal, men jag har tyckt att det var kul att vara med.
Ja, verkligen. Jag med.
Ja.
Och bjuda in oss själva.
Ja, men verkligen. Vi kommer.
Vi kommer. Och någonting som jag tycker är väldigt kul är att vi också kommer kunna få ta med de här historierna och berätta om den här fantastiska organisationen som vi har i Sverige och diskutera det här på vår nästa konferens med alla medlemsländer och diskutera ifall liknande problem finns i deras länder. Och kunna ha det här som exempel, att diskutera hur det arbetas med i Sverige och berätta om Healthy Women.
När man använder det som ett exempel för ett lyckat resultat av inkludering.
Men verkligen.
Som Susanne sa, de har ju över 1000 medlemmar. Det är ju otroligt.
Verkligen. Och med de här fantastiska intervjuerna som avslut så kommer jag och Victoria faktiskt sätta punkt för dagens podd.
Och vi tackar för att ni har lyssnat. Och som vanligt, det är bara att höra av sig på våra mejladresser om ni har någon tanke eller fråga. Tack för oss.
Tack så jättemycket.